Jesajas 53 kapitel från vers 10. Det behagade Herren att slå honom med krankhet. Om hans liv så blev ett skuldoffer, så skulle han få se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja skulle genom honom hava framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått skall han se frukt och så bliva mättad. Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, i det han bär deras missgärningar. Därför ska jag tillskifta honom hans lott bland de många. Och med talrika skaror ska han få utskifta byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar många synder och bad för överträdarna. Amen. Nu ska vi prisa Gud tillsammans.
Alla vår synda skuld på korset du bar. Ja, du öppnade livets väg till Gud, till våran far. ansikten skall skina och frid ifrån vår Gud. Och människor ska fråga när detta ifrån Gud. Guds församling är på framgång när han kärlek delas ut.
Människor ska se annan frid får aldrig slut.
Känt att jag ska dela med mig i mitt liv lite grann, och bland annat om fasta. Det är vad som Herren ser ut att ha lagt på mitt hjärta ikväll. Jag glömmer aldrig första gången när Jan och jag fastade. Nu kan jag småle när jag tänker på det, för det var faktiskt nästan ett stort skämt, får vi säga, för att vi började fasta och sedan vi började med bara en måltid. Vi beslutade att vi skulle skippa, så att säga. Och sedan då när middagen kom, nej, nu måste vi äta, och vi var hungriga, och det var så dråpligt alltså. Men nu har jag fått en helt annan uppfattning om fasta, och det är just detta som jag ska dela med mig. Det är från Matteus, och det är 6:e kapitlet och verserna blir ju 16 och 17 och 18 också. Och när i fasten skola icke visa en bedrövad uppsyn, så som skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte, för att du icke må bliva sedd av människorna med din fasta, utan allenas av din fader som är i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda vedgälda dig. Och så hoppar vi upp till 6:e versen. Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda vedgälda dig. Och sista gången när jag fastade, så hade Gud lagt på mitt hjärta en hel vecka innan att jag skulle fasta. Han hade bara talat till mig och inte till Jan. Och jag hade frågor som jag behövde svar på, och mycket annat som Gud hade lett mig till att bedja för vissa människor som också behövde svar. Och jag förberedde mig, och kvällen innan så tänkte jag särskilt mycket på och mediterade på Guds ord. Och nästa morgon när jag vaknade, så var jag så full av glädje. Och jag måste säga, jag har inte varit så glad sedan jag blev frälst. Och nu vet inte jag hur många här som har fastat, men jag måste säga, det har varit rika stunder i mitt liv när jag har fastat. Och jag fick faktiskt svar på några sekunder, frågor som jag hade, och även saker som hände senare, som i framtiden, som Gud visade mig. Och det var underbart helt enkelt. Man måste ha förväntan när man fastar. Man måste tro att Gud svarar på bön först och främst. Och det är det som är så underbart, att vi måste bli som barn på nytt, så att säga. Vi måste ha den här barnsliga glädjen. Och det är samma när det gäller underverk och hebreiagörelse. Vi måste tro att Gud ska göra vad han har lovat. Och så blir det så.
När inför din tron i helig tillbedjan och lovsång, vi hyllar dig Jesus som lov och här.
Underbart att se att många av er fortsätter komma tillbaka. Vi ska börja ikväll. Jag vill göra en inledning här från Uppenbarelseboken. Det tredje kapitlet. Och jag ska läsa det ifrån vers nummer 12 och 13. Jag vet inte hur du känner det, men jag tycker jag är väldigt trött på att ständigt vara på defensiven när det gäller världen. Och jag känner så att vi liksom måste komma loss och komma in på offensiven. Och jag vill dela detta med dig ikväll. Min fru och jag hade tillfälle att vara med på den pingstkonferens i Sacramento. Det var ungefär 400 pingstpastorer, andra pastorer och andra ledare från fristående pingstförsamlingar från hela USA, Kanada och lite överallt. Och jag skrev om detta i tidningen Flammor som en del av vad jag fått. Men själv så tänkte jag att jag är ganska frigjord. Och så gick vi på detta möte, vi var 16 personer. Jag hade tagit med alla mina äldstebröder, varenda diakon och våra lovsångare till detta här mötet. Och du vet, när man går in på ett främmande ställe, man är ute i blyg och bortkommen, man vill inte göra bort sig, utan man sätter sig lugnt och försynt och väntar med hur gör de här och så vidare. Och då ställde sig en man upp som ledde mötet och sa: bröder och syster, vi går nu till Herren i bön en halvtimme. Och jag tittade man lite grann omkring så här. Och här dampt den ena efter andra ner på knä och så vidare. Så jag tänkte, jag måste ju också vara gudfruktig, så jag damp ner på knä också. Och började be lite försiktigt. Har du någonsin varit i ett kraftverk där de har såna här stora generatorer? Det liksom sjunger och det glurlar det här. Och plötsligt så började det. Och hela rummet, vi var på ett hotell, förstår ni. Och det fylldes av en glädje jag aldrig hört det förut. Och jag glömde mig själv och vem jag var och vad jag hette. Och mina händer åkte upp i luften, så började jag prisa Gud. Och det var som en ström, alltså man liksom sögs upp i himlen. Och så sjöng vi anden. Och så kallade budskap. Och jag tänkte, gode Gud, det där det måste vi ha i vår församling. Och Gud, han ökade där. Och nu är det ju som så att vi liksom lite bortkomna, man vågar inte, man tänker sig grannen kan höra det och så vidare. Och inte hade jag någon sångröst heller, vet du. Men du ska strunta det, utan börja lova Gud. Därför att Gud älskar oss. Han bryr sig inte om du lite grann fel eller snett eller så vidare. Han ser till ditt hjärta. Vi ska börja med att läsa det i vers nummer 12, Uppenbarelseboken. Det andra kapitlet, ursäkta mig, och vers nummer 12. Andra kapitlet, vers 12. Och skriv till Pergamons församlingsängel. Så säger han som har det skapade tveeggade svärdet, det skarpa tveeggade svärdet. Jag vet var du bor. Där var Satan har sin tron. Och dock håller du fast vid mitt namn. Och tron på mig förnekar du inte ens på den tid du Antipas, mitt vittne, min trogne tjänare, blev dräpt hos eder. Där var Satan bor. Du och jag har liksom inte förstått att det okulta är makten bakom saker och ting som händer. Vi går omkring, ska vi säga, i en drömvärld och tänker att, ja, det händer ingenting. Men som jag sagt tidigare, hamnar in igen. Om du och jag icke planerar våra liv, ja, då är det någon annan som planerar vad du ska göra imorgon. Om du inga planer har, då åker du på att göra vad andra människor planerat. Ungefär 1840 så var det en ung tysk jude som hade hört talas om Jesus och som hade gjort en bekännelse till Jesus. Han reste som en ung man till universitetet i Berlin. Där träffade han världens ogudaktigaste djävulske man som har gått i två par skor. Han var religionsprofessor. Och innan loppet av några månader så hade han sugit all Guds tro ur denne unge mans liv och lagt ner en djävuls tro. Denne unge man i sitt 20 år, han lämnade universitetet vid Berlin. Och nu grydde han av ett hat. Han hatade Gud. Han hatade människorna. Och han satte sig ner och började spy ut sitt hat och sitt djävulskap. Det var ingen som tog honom på allvar. 1848 så skrev han ett litet manifestat som hette Det kommunistiska manifestatet. Hans namn var Karl Marx. 1875 däromkring så skrev han ytterligare en bok som hette Das Kapital. Det fanns ingen människa då som tog Karl Marx på allvar. Men den dåvarande världsregeringen som satt och höll makten redan på den tiden, genom Joseph Engels, så betalade de Karl Marx uppehälle. Han arbetade aldrig i hela sitt liv. Han satt i London och skrev sitt skräp. Vem hade kunnat tro 1875 att dessa skrifter skulle användas och förslava mer än en tredjedel av världen som idag följer Karl Marx? Vem hade kunnat tro det? Inte den kristna församlingarna. De var fullt upptagna med sina kafferep, födelsedagar, delade ordet där man stod och klöv ordet och diskuterade om det var si eller så. Idag lever det ryska folket, det kinesiska folket, polackerna, tjeckerna, östtyskarna. Deras liv är planerat i detalj. Därför att någon planerade det åt dem. Och idag får de inte höra om Jesus utan en stor risk. Någon gång i början av 1920-talet så var några tyska arkeologer nere och grävde i Turkiet. Och de grävde fram det gamla altaret i Pergamus. Och förde upp detta till Tyskland. Djävulen dyrkades i Pergams på detta altaret. När nazisterna hade tagit makten så fördes detta altare till Berlin. Och där som ett högaltare under den nazistiska tiden så tillbad man Lucifer. 1945, när Berlin intogs, flyttades Pergamos altaret till Moskva. Idag dyrkar ateistledarna hemligen djävulen. När du talar med dessa unga radikaler som inte har någon gudstro, föga vet de att de höga herrarna är Kreml. Han följer Lucifer där har sitt eget altare. Det är dags för dig och mig att gå på offensiven. Det är dags för dig och mig att spränga vallarna och helt enkelt säga som säger, nu måste sanningen ut. Därför skriver denna boken. Och igen vill jag säga som så, att om du inte har köpt den, köp den idag. Köp flera exemplar. Vi har sänkt priset. Du får den för 30 kronor och köper mer av den. Därför att när du sätter dig och läser den här boken så kommer du att gråta, skrika, stöna. Och du kan bara säga, men gode Gud, om det är så, då måste vi göra någonting. Jag har inte tid att predika och undervisa i detalj om detta. Men varje människa vet som är här ikväll, du behöver den här boken, vi behöver sprida den ut. Det kommer att förstöra för världsregeringen. Det kommer att förstöra. Det kan hända att Sverige kan ändras om gemene man får ut sanningen. Vänder man mig till Uppenbarelseboken 3, vers 7. Jag vill tala med dig ikväll om hur vi kan få seger i Jesus. Idag på morgonen så talade vi om tro. Ikväll ska vi tala om hur man får seger i Jesus. Och vi läser den sjunde versen nu. Och skriv till Philadelphias församlingsängel. Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som upplåter och ingen kan tillsluta, han som tillsluter och ingen upplåter. Om vi nu stannar vid denna versen, vad betyder det? Det betyder helt enkelt som så, att när Gud öppnar en dörr, så hjälper det inte hur många miljoner människor som ställer sig emot, den kan inte stängas, och stänger Gud en dörr, då kan ingen öppna den. Lägg ett litet märke där, så går vi tillbaka till Jesaja 55 för att hamra in det igen i våra hjärtan. Jesaja, det 55 kapitlet, och vi ska läsa där ur vers nummer 11. Jesaja 55, 11. Så ska det och vara med ordet som utgår i min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vart jag hade sänt ut det. För cirka 100 år sedan i England så var det en ung man som hette Hudson Taylor. Han var ungefär 16 år gammal när han en dag hörde Guds röst: du ska gå till Kina. Vi har de som är här idag som är 16 år. Du vet hur osäker man är vid 16 års ålder, tonåring. Och man tänker så här: hur kan Gud använda mig? Och så lade Gud på Hudson Taylors hjärta att han skulle bliva läkare. Så efter hans skolgång så reste han till London och började där jobba. Varje dag steg han upp ungefär vid 4-tiden. Läste, bad, studerade 6 dagar i veckan. Och den 7:e dagen då gick han i flera mil och arbetade bland de utslagna och vittnade om Jesus. Det tog honom nästan 10 år att få sin läkarutbildning. Så träffade han en vacker flicka. De förlovade sig. Men flickan sa till honom att du, går du till Kina, då går jag inte med dig. Han började bedja. Och så sa han till flickan som så här att du, Gud har kallat mig till Kina. Och du får välja, antingen går du med dig, eller också skiljs våra vägar. Och flickan tog avstånd, och där stod Hudson Taylor. Han hade gått i Guds skola. Han hade lärt sig vad Gud sa du var sant. Så kom han ut till Kina. Och när han stiger ur båten, så möts han av beskedet att de människor som hade sänt honom hade beslutat sig för att stoppa underhållet. Det är goda nyheter när man är ung missionär och kommer på missionsfältet och finner ut att pengarna, ja, de torkade upp. Och sen möts han av metodisterna och de andra etablerade församlingarna, vad det nu var för någonting, baptister och metodister och så vidare. Och de mötte Hudson Taylor och skakade handen och sa det, hörru du har inget här att göra. Och de stängde varenda dörr för Hudson Taylor. Vad skulle du gjort när du var 26 år gammal och reste i Kina? Och pengarna var slut. Och alla hatade dig. Skulle du satt ett hörn och gråta och sagt, Mamma, varför kom du hit? Men han gick in i sin kammare. Och bad. Så reste han, sa han som så här. Missionerna har etablerat sig på kusten. Jag ska gå och bryta ett fält där ingen har varit. Han var den första som gick in inuti de inre delarna av Kina. Han begravde flera av sina barn där. Han fick begrava sin hustru där. Men Gud hade utvalt Hudson Taylor till att lägga grunden för den kristna församlingen i landet Kina, därför att Gud visste att 100 år senare skulle Mao Zedong komma med sin djävulska lära. Och under resten av sin livstid så lade han grunden till församlingar som finns än idag. Det är vad som behövs i Guds rike. Män och kvinnor som inte ser på omständigheterna, utan om vi blir satta i en situation där vi varken har verkligen något annat, ja då ber vi och skapar det på stubinen. Vi bygger det vi inte har. Nu ska det underhållas. Det ska vara håll igång ständigt och jämt. Man har blivit bortskämd i denna nya tv-generation att någon ska spela apa och underhålla en ständigt. Guds folk behöver ingen underhållning. Vi söker Kristus. Och när vi har en öppen dörr så går vi genom denna öppna dörr. Har Gud öppnat en dörr, så kan ingen stänga den. Och jag undrar hur många i denna kvällen som finns här har blivit kallade av Gud till att börja ett arbete. Det kan vara på ålderdomshem, sjukhus, bland ungdomar, oavsett var det än är. Strunta i att du inte har verktyg. Börja tala med far Och sen säger du, gode Gud, det vi inte har, det gör vi. Och vi ska klara det. Vers 8. Jag är tillbaka i Uppenbarelseboken, det tredje kapitlet. Jesus sa till sin församling i Philadelphia: jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr som ingen kan tillsluta. Tyvärr är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och har icke förnekat mitt namn. Gud har satt en öppen dörr för dig. Det är många församlingar som är representerade här ikväll. Ni har fått en öppen dörr. Använd den. Använd den i Jesu namn och gå igenom den. Vers 9. Så jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga. Några av den som säger sig vara judar men icke är det utan ljuga. Jag vill göra så att de kommer att falla ned för dina fötter. Och de skulle förstå att jag har fått dig kär. Under den första tiden, första året, så förföljdes församlingarna våldsamt. Och den judiska hemliga polisens chef hette Saul of Tarsus. Den mannen hatade Jesus. Han hatade församlingarna. Och Saulus av Tarsus reste omkring och rev sönder församlingarna, dödade dem och torterade dem. Den mannen hade Gud utvalt till att ersätta Judas Iskariot som en apostel. En dag på vägen till Damaskus så satt Saulus och skumpade på en åsna. Och satt och tänkte medan saliven dröp av munnen: nu ska jag ta den här kristna och stripa dem och slå dem. Nu ska jag göra någonting. Och plötsligt så öppnades himlen och ett sken kom ner. Och Jesus själv sa det: Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Och där på Damaskusvägen fick han möta Jesus. Han fick säga: Herre, vad vill du jag ska göra? När var det sista gången du bad för Brezhnev? När var det sista gången du bad för den kommunistledaren i Sverige? När var det sista gången du bad för de här knarkkungarna och pornografikungarna och så vidare? Jesus älskar dem, och om Guds församling börjar att beda och fasta, så ska du finna även dessa ska bli frälsta. Och precis som Saulus av Tarsus blev aposteln Paulus, så kan dessa människor bli frälsta. Men vi förväntar oss ingenting. Vi tänker att den där kan Gud inte frälsa. Han är för långt gången. Men just den kan Gud frälsa. Och han vill göra det om vi beder och fastar. Vers 10. Eftersom du har tagit vara på mitt bud av ståndaktighet, ska dock jag ta vara på dig och frälsa dig ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov. Vi vet att Jesus ska frälsa sin församling. Det vet vi. Men vi kan inte leva på detta och tänka som så att jag struntar i världen. Vi måste få ut budskapet om Jesus idag. Hur kan du tänka dig att gå in till Lammets bröllop? Och så tittar du ner på jorden, därför att det står i Bibeln att den som är i himlen kan se ner på jorden. Och så ser du dina barnbarn med märket av vildjuret i pannan. Och så ser du kanske din man, en syster, andra släktingar. Hur kan du sätta dig vid Lammets bord och säga: jag är ju frälst? Min vän, jag tror att många av oss den dagen, vi kommer att gråta. Det står i Bibeln att vi ska gråta i himlen. Inte för att efter den vita tronen ska Jesus, ska Gud taka våra tårar, då glömmer vi det. Men käre gode Gud, vad hindrar att vi vittnar? Ja, man vill ju inte stöta släktingarna. De har ju sagt till oss att håll tyst! Jag vill inte höra om ni är religiöst, eller hur religiös du är. Men vad kostar det oss? Han har spottat för oss. Vi måste tala med honom om Jesus. Jag säger till mitt folk som så här i den församling jag förestod, att hur kan dina ofrälsta släktingar respektera dig? När de kommer och besöker dig. Och så säger den kristen som säger, ja, idag är inte ni till kyrkan, det är söndag. Men nu har Johansson kommit här ifrån Värnamo, jag har inte sett alla på 5 år. Och så sitter man hemma söndagsmagen och tittar på tv och snackar och dricker kaffe. Och så försöker man att vittna. Vet du vad jag säger till mitt folk? När du får besök och det är gudstjänst, då säger du till honom så här. Där är kylskåpet, där är spisen, du har 2 val. Nu ska jag gå och prisa Gud och du kan följa med mig. Eller också får du sitta hemma och käka och fika, så kommer jag när mötet är slut. Det kan hända att släktingarna blir lite snea först på dig. Men de tar dig på allvar. Därför att om de kommer på måndag morgon eller tisdag morgon och besöker dig, inte säger du sig, men käre Johansson, kommer du idag? Ja, då ska jag inte gå arbeta. Vi ska gå hemma och sitta och fika hela dagen. Herre, du säger du som säger att jag måste gå arbeta. Det gäller ju att tjäna pengar, eller hur? Det gäller ju att tjäna de här pengarna. Och då får de sitta och vänta på dem när du är hemma medan du arbetar. Det är därför våra släktingar tar oss inte på allvar. Därför att när det händer saker och ting, ja, då slänger vi Gud åt sidan. Glöm aldrig första gången vi kom tillbaka till Sverige efter vår frälst. Jag blev inbjuden till en moster. Hon och hennes man var hembrännare. De gjorde hembränt vin. De var väldigt stolta över det. Alla skulle ha ett glas vin. Som kom till deras hem. Vi kom dit och satte man ner. Och så kom han fram med det hembränta vinet och sa det. Nu måste du smaka det här. Det är en delikatess. Tack, sa jag, men jag super inte. Lite grann. Jag frälst. Jag behöver inte alkohol. De blir arga. Förmjukade. Men jag sa så här. Förstår ni inte att jag älskar Jesus? Det blir gnissla en kväll. Men ett par år senare så ringde de. Och då fick vi tala med dem om Jesus. Därför att de hade förstått att Jesus var en verklighet i våra liv. Det var sista gången jag såg min morbror i livet. Någon månad därefter dog han av en hjärtinfarkt. Det är så oerhört viktigt att vi struntar i opinionen. Att du helt enkelt lever ut ditt kristna liv. Och att oavsett vad det kostar, så är Jesus först. Vet du om en sak? Det kan hända att du är hånad och blir spottad. Men när problem kommer till arbetskamraterna och släktingarna, då ringer de inte efter de här som dansar och superhåller igång. Då ringer de efter den frireligiöse läsaren, fanatiken, han som kan bedja. Då är man inte stor. Och då får du tala med dem om Jesus. Så läser vi i vers 11. Jag kommer snart, säger Jesus. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Håller du fast din seger? Håller du fast din seger? När jag blev frälst hade jag kommit med i församlingen innan jag älskade att spela kort. Varje lunchrast så möttes vi kunde inte skynda fort nog så vi kunde spela så många spel som möjligt. Och så lämnade man av Gud och blev döpt och så vidare. Och jag vet inte vad jag fick det ifrån. Men dagen efter när jag gick in på min arbetsplats så kunde jag inte vänta till lunchen skulle börja. Och jag var den våldsammaste kortspelaren de hade, att jag levde in med glöd och liv och lust allt vad jag hade. Och så gick jag in och satte mig. Och han satte sig ner och så sa jag: grabbar! Innan ni delar ut korten har jag någonting att säga samtliga medverkande. Jag är frälst och döpt och frisatt och det blir inget mer kortspel för min del. Vet du vad som hände? Jag hade bränt varje bro. Det fanns ingenting kvar. Nu var varenda öga på mig. Hur jag levde, vad jag sa och så vidare. Vill du ha seger, så gå till din arbetsplats. Och helt enkelt ta fast den största busen de har på arbetsplatsen. Han som super och Sverige mest. Och så går du upp till honom och säger: du, jag ska tala om en sak för dig. Jag älskar Jesus. Då går du aldrig mer bekymrad om någonting. Då har du segern. Du tar honom en sådan överraskning att han står och vet inte vad han ska säga. Men han vet en sak: du har mod. Håll fast din krona. Det slutade med att de helt enkelt sa det som säger att du kan inte gå och äta lunch någon annanstans, för att när jag satt där inne och salig bara tittade på dem, de kunde inte berätta fula historier, de förlorade lusten att spela sina kort. Men jag hade respekten. Respekten måste vi ha. Vers 12. Den som vinner segern, honom ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det, och jag ska skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem, som kommer ned från himlen från min Gud, så och mitt eget nya namn. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Gud vill ge dig seger. Vem vill komma in i himmelriket som en tappohjälte? Vem vill komma in krypande och så står aposteln och säger att vilken feging! Vi säger att vi har lidit. Vi har inte fått tillräckligt med pengar. Folket har skrattat åt oss. Fruktansvärt. Jag tänker på när vi kommer upp till himlen och ser aposteln tala om jag jobb i halshuggen. Mig kokte de med olja. Mig skala med tre delar och så vidare. Då har vi inte mycket att kamma med. Utan då säger vi: okej, jag bodde i Umeå. Tack och lov. Jag vill utmana dig ikväll. Jag vill utmana dig till att helt enkelt du kan bestämma dig för som säger: jag vill inte vara en medelmåtta i Guds rike. Jag vill vara någon där Jesus säger: men titta, där kommer Johansson ifrån Umeå kyrka, och där är han ifrån pingstförsamlingen. Res på er folk! Där har ni en gudskämpe, en bönekämpe, en som har fastat och bett. Där är en själavinnare. Mina kära vänner, vi kan få segern. Varför har vi inte mera segern? Jag vill måla en bild för det här ikväll. Du vet att kommunisterna, de är väldigt luriga. De gör som så här. Jag säger, till exempel om jag vore kommunist och jag kom in till Göran Karlsson. Och så säger: hör du Göran, nu ska vi förhandla. Jag vill ha halva din kyrka. Jag äger ju inte kyrkan till att börja med. Men jag är så listig att förhandla, och så delar vi upp det så att det här blir min sida och den här blir Göran Karlssons sida. Sen har jag fått andra sidan som säger: hör du Göran, nu ska vi förhandla med min lilla prästen och hovet. Och så håller man på och äter. Tänk dig det svenska försvaret. Nu ska vi spara pengar. Och varför ska vi helt enkelt giva de svenska soldaterna ammunition? Vi köper de bästa gevären, de bästa kanonerna, raketerna och så vidare. Men vi sparar på det. De behöver ju ingen ammunition. Kan du tänka dig? Den svenska armén står vid gränsen och ska försvara landet. Och så kommer fienden. Och de slåss inte efter reglerna som vi har satt upp. Och där står de svenska soldaterna med vackra, fina gevär. Och det bästa de kan göra är att slänga dem på fienden och springa så fort de kan hem till mamma. Och det är vad djävulen har gjort med dig och mig. Han har stulit vårt arv. Han har stulit vår ammunition. Ni får bygga kyrkbyggnad. Inga problem. Vackra salar. Inga problem. Ni får allt. Så länge som församlingen icke har ammunition. Som är Guds ord, den helige ande och Guds löften. Vända med mig till Romarbrevet, det fjärde kapitlet. Romarbrevet. Det fjärde kapitlet. Vi ska där läsa ifrån vers nummer 11. Och nu kanske det är en del av er som tänker som så här, att han kanske har en annorlunda bibel. Det står i min bibel så här som jag fick nu. Brevet 4:11. Då säger Paulus. Och han undfick omskärelse. Regel på den rättfärdighet genom tron som han hade, medan han ännu var oanskuren. Till så skulle han bliva en fader för alla omskurna som tror, och så skulle rättfärdigheten tillräknas den. Han skulle också bliva en fader för omskurna, nämligen för sådana som icke allenast är omskurna, utan och vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade, medan han ännu var oanskuren. Abraham och hans skulle få värde till arvedel. Det var genom rättfärdighet av tro. Ty om det som låtade bero på lag skulle få arvedelen, så är tron till intet nyttigt, och löftet är gjort av intet. Genom tro är det som löftet följer. För cirka 1950 år sedan, någonting sådant, så stod överste prästerna, de skriftlärde, sadduceerna, fariseerna, utanför Pilatus palats. Och så sa de så här: korsfäst honom, döda honom, bort med honom. Låt hans blod komma över oss och våra barn i efterkommande liv. Den dagen så bröt överste prästen det gamla förbundet som Gud hade upprättat med Abraham. Och från den dagen så vek välsignelsen ifrån det kötsliga Israel och flyttades över till alla dem som tar emot Jesus genom tron. Vänder mig till Romarbrevet, det nionde kapitlet. Lyssna noga nu, för det är mycket viktigt att förstå detta. Paulus säger det i vers nummer 1. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke. Därom bär mitt samvittne mig vittnesbörd med helige ande. När jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad ifrån Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder till köttet. Vi är ju israeliter. Dem tillhör barnaskapet, härligheten och förbunden och lagstiftningen och tempeltjänsten och löftena. Dem tillhör och fäderna, och från dem är Kristus kommer att det köttet han som i över allting Gud högt lovade i evighet. Amen. Detta säger jag icke som om Guds löfte så skulle ha blivit av intet. Till Israel, det är icke detsamma som alla de som härstammar från Israel. Ej heller är de alla barn därför att göra av hans sed. Nej, det heter, genom Isak är det som sed ska uppkallas efter dig. Detta vill jag säga, icke de är Guds barn som är barn efter köttet, men de som är barn efter löftet, de räknas för sed. Vet du vad Satan har gjort? Han har stulit löftet ifrån församlingen. Det står i Nya Testamentet att Jesus dog för församlingen. Idag är det Guds församling som står mellan de ofrälsta och den laglösa. Om vi nu förlorar ammunitionen, hur ska vi få kraft? Paulus säger på ett annat ställe att det har ingen betydelse om man är jude eller grek eller barbar, man eller kvinna, vi är alla ett i Kristus. Det finns inget folk på denna jorden som kan komma någon annan väg till himlen än genom korset och Jesus. Kommer de icke genom Jesus, då måste de när de dör gå till helvetet. Titta här igen. Detta vill jag säga. Icke är och de Guds barn som är barn efter köttet, men de som är barn efter löftet, de räknas för sedan. Du och jag, vi är det nya Israel. Vända med mig till första Moseboken, det 12:e kapitlet. Första Moseboken, det 12:e kapitlet. Låt oss titta och se, vad har Gud lovat oss? Sin församling. Första Moseboken, det 12:e kapitlet. Och vi läser verserna 1-3. Lyssna noga nu. Detta är din välsignelse. Och Herren sa det till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus, bort till ett land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Och i dig skola alla släkter på jorden vara välsignade. Dessa tre verser är till församlingen. Dessa löften är givna till oss, icke till det kötsliga Israel. Vi har liksom räknat att vi har ingenting att komma med. Gud säger, han ska välsigna dig som välsignar oss och förbanna dig som förbannar oss. Han ska välsigna oss. Det 22 kapitlet i första Moseboken. Vi läser ytterligare om Guds välsignelse. Det 22 kapitlet, verserna 15-18. Och Herrens ängel ropade för andra gången till Abraham från himmelen och sa: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta icke underhållet mig din enda son, därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik såsom stjärnorna på himlen, också som sanden på havets strand, och din säd ska intaga sina fienders portar. Titta där, min vän. Och din säd ska intaga sina fienders portar, och i din säd skulle alla folk på jorden välsigna sig, därför att du lyssnade till mitt ord. Inser du hur vi har blivit lurade? Vi har tänkt som så att Gud var sina bara nationen i Israel. Vi har smulorna. Gud välsignar oss med hela sin kraft. Vända med mig till Efesierbrevet, det sjätte kapitlet. Efesierbrevet, det sjätte kapitlet. Och vi läser där ifrån vers 10. För övrigt bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. För övrigt bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Vet vad Gud gör idag över hela världen? Han rör vid sin församling. Den karismatiska väckelsen, den startade utanför församlingarna, därför att församlingarna är stängt för den. Men nu har Gud gått innanför församlingarna. Och han ska använda sin brud dessa sista dagar. Det var underbart att höra dessa 400 pastorer vittna om vad Gud gör. Mina kära vänner här i Umeå. Gud väntar på att få röra vid er. Jag vet att Göran Karlsson ska flytta. Men det betyder inte att den helige ande flyttar. Det betyder att Gud sänder en annan man till er. Men Gud just här vill utnyttja denna församling. I pingstförsamlingen, i baptistförsamlingen, i stadskyrkan, i FS. Överallt så letar Gud efter ett folk som är hungrigt. Och som säger: Gud, gör mig stark. Den helige anden ljuds ut. Och fyller pastorer, äldstebröder, diakoner, söndagsskollärare, sånglärare, de som har lovat Herren, förebedjare. Och någonting händer över hela världen. Mina vänner, vi ska se den största väckelsen som Gud någonsin har gett. Vilken nåd att få leva i denna tiden. Vi har väntat, vi har bedjat, vi har fastat. Men nu är tiden mogen. Nu kommer Gud att öppna sin himmel. Och över de män och kvinnor som är villiga, så ska det falla elden en sådan kraft att till och med fienden ska komma och falla ned och ropa på Jesus. Ikläd er det hela Guds vapenrustning, så att ni håller till stånd emot djävulens listiga angrepp. Så den kamp vi har att utkämpa är en kamp inte mot kött och blod, utan mot förstare, väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Tagen alltså på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot den på den onda dagen, och sedan ni har väl fullgjort allt. Behålla fältet. En kväll för ett år sedan så öppnades dörren till vår församlingslokal. Och en man klev in. Han var påstruken. När vi gav inbjudan så kom han fram för att ge sitt liv till Jesus. Gud hade lett honom. Han var på väg till baren. Vi har nämligen ett lagerhus. Och i ena änden hade vi en dansskola. Vi var i mitten. Och på den andra änden så var det en bar. Alltså spritservering. Han var på väg till spritserveringen. Men precis utanför vår dörr så dog hans bil. Han bara stannade. Motorn stannade. Han fick parkera sin bil mitt på gatan. Och så var det som en handdrog av honom innan öppnade där. Mitten i mötesgång kom han in, doftande sprit, men för att lämna sig åt Jesus. Det är Guds kraft. Mina vänner, ni ska upp ett hus. Ni börjar rätt med att bedja. Om ni beder och fastar, och så förväntar er att Gud ska göra någonting. Ja, Gud kan använda hela Umeå på 10 sekunder när du är färdig. När väckelsen kommer, mina vänner, glöm inte dessa orden. Då räcker era kyrklokaler inte till. Då blir det fullt på Philadelphia, det blir fullt i Pingstkyrkan och Kastkyrkan och Frälsningsarmén.
Då kommer ni få bliva själavårdare samtliga. Då kommer ni finna att människorna kommer in och de gråter och skriker. Och de säger, hur kan jag bli av med min syndanöd? Jag måste få veta om Jesus. Och då blir det bön i våra bönehus. Det är vad Gud önskar att göra. Allt han behöver är män och kvinnor, unga och gamla, som helt enkelt säger att Jesus, ge mig segern. Ge mig segern. Den är din. Löftet gäller dig. Vi slutar i Uppenbarelseboken, ett tredje kapitlet som har gjort nu. Varenda predikan har givit i det här. Jag vill hamra det hem. Jesus säger i den 20:e versen. Se, jag står för dörren och lyst klappa. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Den som vinner seger, honom ska låta sitta med mig på min tron. Liksom jag själv har vunnit seger och satt med mina fader på hans tron. Den som hör, han hör vad anden säger till församlingen. Jag vill måla en sista bild för det här ikväll. Kan du tänka dig en familj som köper ett stort vackert hus, kanske 4-5 våningar. Och så bestämmer de sig för att de ska tapsera. Och så jobbar han på första våningen där han klistrar tapeter. Och så kommer grannen och knackar på dörren och säger, hela vinden är övertänd, det brinner. Ja, säger dessa makar, det var ju tråkigt, men vi måste skynda oss och göra färdigt. Vi har klister på tapeterna, vi måste få upp dem. Kan du tänka dig någon klistrar tapeter i ett hus som är övertänt och brinner? Knappast. Så är det med församlingen. Det brinner i kåken. Vi är nästan övertända. Vi kan inte hålla på och klistra tapeter längre. Vi kan inte gå i de gamla julspåren. Det finns en del av er här ikväll som tänker att den här predikanten, den tycker jag inte om. Han predikar inte som jag, vi brukar höra. Det är inte riktigt vanligt det där alla språken. Jag måste gå tillbaka till de gamla julspåren där vi sitter och talar om välsignelserna. Min vän, du klistrar tapeter. Du måste titta ut och se vad som händer i världen. Och så måste du ta din bibel och säga som så här. Vi måste ändra budskapet. Det behövs inte tapeter, men idag blir vi vatten. Elden måste släckas. Idag måste vi ta ordet ut till en döende generation och säga att Jesus frälser, Jesus hjälper. Det brinner i kåken. Men här har du räddningen. Jesus Kristus. Metoderna är inte heliga. Vi har en vana att liksom förheliga våra metoder. Vad betyder det man predikar hängande ifrån en trok i taket? Eller man ligger på golvet och predikar? Huvudsaken är att ordet kommer ut. Eller hur, mina vänner? Så ikväll, Jesus klappar på din dörr. Han vill frälsa dig. Han vill läka dig. Han vill fylla dig med helig ande och kraft. Ska vi be? Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi inte behöver klistra tapeter ikväll. Men Herre, vi kan taga ordet ut och skicka ditt ord. Herre, nu ber vi att du skakar om oss. Herre, att vi helt enkelt gör ett inventarium där vi tittar efter vilka metoder fungerar, vilka är odugliga. Herre, låt oss inte ha heliga kon i våra församlingar, utan låt oss på knä fasta och bedja och fråga dig, hur kan vi nå människorna idag? Hur kan vi nå dem idag? Inte som vi nådde dem på 1800-talet och 1950-talet. Men idag, Jesus, Herre, tack att du ska hjälpa oss. Tack att det budskapet är detsamma, men omslaget kanske annorlunda. Tack för det möter ikväll. Tack för du ska helbreda, göra, förnya och läka ikväll.
i Jesu namn.
Ni har hört en kassett inspelad i Korskyrkan i Umeå med beteckningen S8, där John S. Torell har talat över ämnet Hur får man seger i Jesus? Denna kassett kan numera beställas direkt från EAEC, box 41001, Sacramento, Kalifornien, 95841, USA. Genom insättning på vanligt svenskt postgironummer 4496-6 med angivande av fullständig adress, postgironumret, kostnad för band och frakt 37 kronor samt kassettens nummer S8. John Torells bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna jämte kortfattad världshistoria kan också beställas över samma postgiro genom insättning av kronor 85.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Rösten som ni just hörde tillhörde Karl-Åke Rudenlöv som nu är avliden. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade.
Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikade i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, så du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.